Värvet görs i samarbete med Acast.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray via allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Det här är den förkortade versionen av Värvet. Vill du höra hela konkarongen, återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning.
Jag behöver inte komma till en punkt där jag älskar mig själv först för att XYZ. Men jag vill känna att jag är i det fortsatta arbetet att lära mig älska mig själv, och att det räcker.
Ja, hans karriär är smått otrolig med stora internationella roller i såväl Netflix-serien Cursed och HBO dit och här Vikings och Westworld, samtidigt som han hållit sig levande även i den svenska film- och tv-branschen med sammanhang som 438 dagar, ettor och nollor, Bibliotekstjuven och nu senast då Utvandrarna. Men det är inte därför jag, ja nu ska jag bli lite personlig, jagat Gustav Skarsgård i flera års tid. Det är för hans tankar om nykterhet, om utveckling, om att leva. Så därför känns det otroligt fint att det här i min bok i alla fall extremt efterlängtade mötet blir just ett jubileum. Så utan vidare spisning eller större nostalgi, här är Värvet avsnitt 500. Gäst Gustav Skarsgård. Som jag har förstått det så är du ju mitt i en mediekarusell nu. Där du gör kanske mer media än någonsin. Och det, vilket jag tänkte att vi skulle prata om. Men hur ser livet ut när du inte gör otroligt mycket media?
Alltså jag gör ju otroligt mycket media extremt sällan. Det är ju i princip bara kring lanseringar. För annars så har jag liksom inget intresse av det. För att då är jag liksom upptagen med att leva mitt liv och i någon sorts ärlig ansträngning att föra en så ordinär tillvaro jag kan liksom. Och det är ju, kräver ju en viss ansträngning med tanke på att jag lever i många avseenden annorlunda liv med mycket fläng och den här konstiga yrkesrollen som jag på något sätt, eller som jag har. Jag vet inte. Det är det som också är, i och med att mitt liv ofta förändras, jag bor på olika platser, jag är inne i olika saker, så är det liksom inte kanske just de där geografiska grejerna som ger mig en kontinuitet, utan det är mer en fråga om relationer, familj, vänner, vad jag måste göra för att hålla mitt huvud i schack med liksom meditation och vad det nu krävs för mig, träna, ta hand om liksom, ja, det där som vi alla måste försöka någonstans göra, ta hand om sin kropp och själ på något sätt. Och jag tycker också att det är väldigt kul liksom. Jag intresseras av mycket av det, jag läser olika saker, jag lyssnar extremt mycket på musik, sådär.
Alla de här grejerna tror jag, nej, kanske inte alla, men många av dem har jag frågor på.
Mm.
Men nu när vi pratar så är det ju då ett par dagar före julafton 2021. Och nu svarade ju du förvisso jättebra på den här frågan som jag ställde. Men för närvarande så är du i Stockholm.
Mm.
Och kommer du att vara det över tid?
Jag, nu kommer jag vara här några dagar och lansera filmen och sen ska jag väg och fira jul med familjen och sådär.
Sen, någon annanstans?
Ute i skärgården. Och sen så... Ja, sen kommer jag tillbaka där. Januari någon gång. Men jag kommer nog vara här en del framöver. Min tjej har precis tagit ett jobb. Hon ska börja jobba här i Stockholm. Så jag blir lite mer knutna till Stockholm. Vi har en ettåring, men hon har inte börjat på dagis än. Så än så länge så är det ganska flexibelt. Så.
Men har du kunnat, under det här första året som pappa, har du liksom kunnat ta med dig familjen när du har rest, när du har jobbat ut?
Ja, det har varit lite av varje. Jag har haft ynnesten att inte jobbat så mycket i år. När jag väl har varit iväg så har det varit en liten kombination av att jag kunnat dra iväg själv och sen så har de kommit och hälsat på sig. Men annars har jag varit hemma ganska mycket det här året och det har varit på något sätt väldigt fint att i hela den här covid, när världen bara stannade upp, så ja, men så blev tjejen gravid och vi fick bebis och så här. Så det var en väldigt fin timing på något sätt. Att man kunde vara i den där bubblan utan någon FOMO och känna att världen sprang ifrån en eller så här. Utan det var liksom verkligen tid för stillhet i det där på något sätt. Så det var väldigt fint, mitt i allt knas.
Det här du sa med att du uppskattar det liksom stilla livet, nu lägger jag ord i munnen på dig, men alltså att du gillar liksom vardag.
Ja, eller gillar, ja, alltså vad det nu är, men jag är ju liksom egentligen inte en, men jag börjar lära mig att uppskatta det där, och jag mår väldigt bra av det. Och jag behöver liksom inte söka, jag behöver inte vara så expansiv längre på något sätt. Och det är rätt skönt.
Vad betyder det?
Expansiv.
Ja, jag förstår att det betyder att man
växande.
Måste växa.
Växande, ja.
Men alltså, hur har du känt att du har haft ett behov av att växa?
Jag vet inte om det är personligt eller om det gäller alla unga, alltså när man är yngre, att man på något sätt vill liksom expandera. Så här. Och så jag vet inte, jag har funderat ganska mycket på det här idag med tillväxt överlag. Det här liksom idén om att allting bara ska växa i någon sorts oändlighet och att vi har liksom normaliserat och naturaliserat det på något sätt och rättfärdigat ett ekonomiskt system också med det. Och jag tror inte att det funkar åt det hållet bara. Nu blir det såklart ganska abstrakt, men jag menar också det någonstans, att jag känner i min egen resa att jag liksom som ung konstnär, så här, man vill liksom växa och ta över universum på något sätt, eller man, jag ska säga jag. Och jag är inte så intresserad av det längre. Jag är intresserad av mycket mindre företeelser och förmågan att uppskatta dem i vardagen. Jag tycker det är coolare på något sätt och det är mer intressant.
Rollerna måste inte bli större och större?
Verkligen inte.
Okej.
Okay. Absolut inte.
Men det är ganska exakt det du pratar om. Eller pratar du också om liksom rent personligt?
Jag pratar personligt, själsligt och kollektivt och världsligt samtidigt. Ja. Det här med alltså, behovet av att ifrågasätta idén om det ständiga tillväxandet.
Jag har tänkt på det i termer av att jag måste ständigt vara i rörelse. Att ingen mossa rullar, växer på en rullande sten.
Just det.
Och att jag mår piss ifall det inte, att jag inte känner att det finns en framåtrörelse.
Mm.
Men det du säger är att alltså, mitt ekorrhjul skulle må bra av att saktas ner. Inte bara mitt då, utan världens.
Jag vet inte om, alltså, om tillväxt och rörelse är samma sak. Och jag kan ju inte tala för dig. Men alltså, det kan ju vara värt att fråga sig om man känner, och det har jag också gjort, om man känner ett behov av ständig rörelse, så kan det ju vara värt att fråga sig själv varför. Och fråga om det, alltså om det är för att man vill ha rörelse eller för att man inte vill vara stilla.
Just det. Mm.
Och det är någonstans finns en skillnad där. Och jag tror att jag skulle nog må bra av att känna att jag kan vara stilla och välja rörelse. Att det finns en dynamik däremellan som man har en valfrihet till, så att det inte riskerar att hamna i någon form av eskapistiskt behov av rörelse.
Mm.
För mig är den tiden när jag inte jobbar jätteviktig. Och också, nej, men jag vet inte, men också det att bara kunna göra ingenting. Eller då som du själv säger, att du liksom alltid måste vara i rörelse och så här. För mig, då blir jag lite så här, men gud, för jag blir lite stressad av den tanken. Och jag kan tänka mig att det motsatta skulle vara fallet för dig då. Att man kanske blir stressad av tanken på att man inte ska vara i rörelse.
Ja, och också, sen så tror jag, men det är en annan diskussion. Men jag tror också att jag kanske är fysiskt beroende av stress. Alltså att jag...
Ja, ja. Det är jätteintressant grej.
Mm.
Det kan man kan ju verkligen punda stress alltså.
Mm, det tror jag att jag gör.
Mm. Det är inte alls hälsosamt.
Nej, tack.
men det finns ju saker som inte är det. Men alltså, dopamin är intressant också. Om man ligger på en ständigt dopaminöverskott så bränner man ut de här dopaminreceptorerna i hjärnan. Så då känner du liksom inte effekten av den dopaminen som du producerar när du luktar på en blomma eller får en kram. För du har så utbrända receptorer.
Mm.
Det är så beroende utvecklas i hjärnan. Man börjar söka mer och mer dopamin för att uppnå effekt.
Mm.
Och så blir de här receptorerna mer och mer utbrända. Och det är inte alls bra.
Men de kan väl återskapas, va?
Ja.
Mm.
Alltså hjärnan är ju helt fantastiskt. Det här med neuroplasticitet som de pratar om. Och hjärnans förmåga att läka sig själv.
Mm.
Och där är ju så här, där är ju rätt skönt det här med att där finns det just med så här livsstilsval som är ganska konkreta, som man kan, ja men vad det nu än är som man har issue med. Man kanske, någon kanske måste motionera mer, någon kanske måste meditera mer eller vad det än är. Hur snabb och djupgående inverkan har på hjärnan och därmed av den subjektiva livsupplevelsen.
Mm.
Det är ju jävligt ballt.
Men en grej som jag har funderat över kring mitt eget festande som ju pikade då någonstans tidigt 2000-tal. För du har nämligen pratat om grejer som relaterar till det här. Så då har jag skrivit frågan ungefär så här, att mitt känsloliv var så begränsat i nykter tillstånd av att jag brände så mycket, vad jag då tänker i dopamin och serotonin, i festsammanhang. Och som jag har förstått det så hade vi, alltså som ditt festande såg ut, nu gissar jag mig till att det var ganska mycket kokain och alkohol. Blev det inte så för dig också?
Jo. Det är precis vad det blir.
Ja, men alltså, och samtidigt så här så lyckades du ändå att fortsätta jobba. Så du brände inga jobb som jag har förstått det på det här. Mm. Men hur kan din prestation inte ha påverkats av att ha krympt registret så pass mycket?
Så här, retrospektivt så skulle jag också säga att registret var krympt. Men sen så är det ju också så här, när man är inne i ett missbruk så kastas man mellan de extrema känsloyttringarna. Och till slut hamnar man i ett läge där man antingen har råångest eller lättnad för att man inte har det. Och man blir liksom mer och mer inklämd i de där två lägena på något sätt. Men berg- och dalbanan mellan de två extrema polerna genererar ju väldigt mycket emotioner. Och de där emotionerna kan man ju faktiskt använda som skådespelare eller musiker eller vad det än må vara. Och det är väl liksom lite, om man ska prata om den här myten om den konstnärliga destruktiviteten och så här, och koppla det, så kan jag känna att det lite, åtminstone det är en genväg att generera en jävla massa ångest. Som du kanske, om du har den förmågan, kan kanalisera in i ditt konstnärliga uttryck. Problemet är att du går sönder och du pressar dig själv längre och längre ut där, och det kommer komma till en brytpunkt vare sig du är konstnär eller inte, för det är nog, upplevelsen är nog densamma ändå, man pressas dit. Men det är väldigt häftigt när man lägger bort det, apropå att känna att den är reducerad, känsloregistret. Att inte alltid behöva vara i det där akuta läget på något sätt. Och jag kommer ihåg det när jag, första vändan jag var nykter och skulle skådespela. Och så plötsligt så kände jag att jag hade en helt annan tillgång till mig själv. Plötsligt så kunde jag lira på mina känslor som en harpa. Jag var liksom inte kastad ut i ytterligheter. Och det var otroligt häftigt.
Gråskala lite, eller?
Ja, gråskala, färgskala.
Färg var bättre.
Ja, nej, men liksom på något sätt att ha... jag fick en större tillgång.
Mm.
Just när liksom dopaminerna, receptorerna hade fått återhämta sig lite. Och man plötsligt får en upplevelse av att lukta på en blomma och så vidare. Då...
Alltså, tar det lång tid? Innan du får liksom de där tillgångarna, eller går det relativt snabbt?
Det går relativt fort. Man får ganska snabb belöning i början av sin nykterhet.
Mm.
Vilket är väldigt skönt. För många, alltså, det är inte så för alla, men många upplever ju liksom den här första perioden man går på rosa moln, och man liksom, just det här att hjärnan får vila. Att man inte kastar mellan de här ytterligheterna. Stress... Liksom i början så är det såklart jättejobbigt. För plötsligt så har du ju... Det du gör när du dricker alkohol eller använder substanser är att du liksom flodar hjärnan med dopamin. Och sen så när du tar bort det... Och dopamin bryter ner de här stresshormonerna som du har i hjärnan. Så när du då tar bort det så kan man ju då säga att du tar bort den kemiska lösningen du har på ditt eget problem. Och då är ju ångesten skyhög i början. Och det är klart att du upplever ju någon form av abstinens, själsligt eller fysiskt. Men sen så när det där börjar lägga sig, då är det många som upplever liksom den här en bliss på något sätt i början.
Mm.
Och det går rätt fort alltså.
Du, jag hade en segway in i det här, men jag minns inte hur den var tänkt, så, för den gick försvunnen här. Men fan, 1,5 miljoner följare på Instagram.
Mm.
Vet du hur många det är?
Mm.
Jättemånga.
Mm.
Är det Vikings-effekten? Eller?
Ja, det är det. Ja. Det är helt klart Vikings.
Mm.
Jag skulle säga 96%.
Förstår de här 1,5 miljonerna människorna dina mer filosofiska inlägg om det verkliga, att det verkliga jaget ligger mellan djupsam vaka och dröm?
Nej. nej. Men någon kanske gör det.
Ja. Förstår du det? Jag vill gärna prata om det.
Ja, det kan vi prata om. Mm. Det tycker jag är jättekul att prata om.
Mm.
Ja, det är då, om man ska beskriva den här memen som du refererar till, så är det en meme på ett föremål som belyses från tre vinklar. Ena vinkeln så ger den en skugga av en triangel, den andra vinkeln en skugga av en kvadrat och den andra, tredje då, en skugga av en cirkel. Ja, cirkel, triangel, kvadrat. Och sen så i mitten då så ser man att det faktiskt är ett föremål, ett tredimensionellt föremål som kan ge de skuggorna åt de olika, liksom, ge de olika skuggbilderna. Och det är då en meme som är, från början så är det en meme som är så här: this is true, this is true, this is true, om de tre skuggbilderna. Men själva föremålet är this is truth. Och det är väl liksom en beskrivning av en pluralistisk ontologi, kan man väl säga, att man, eller en, alltså en pluralistisk verklighetsuppfattning, att saker och ting kan vara relativt sant men inte absolut sanning. Och det jag gjorde då var att jag gjorde om den mimen till att ge tre skuggbilder, där den ena är mitt vakna tillstånd, den andra mitt drömtillstånd, det tredje mitt djupsömntillstånd och föremålet i sig mitt absoluta riktiga jag. Och det är ju en lek med ett koncept inom den hinduiska filosofin Advaita Vedanta. För nu har du frågat om det här,
ja, ja, ja.
Om jag förstår vad jag själv menar med det. Då ja. Finns det en av Upanishaderna som heter Mandukya Upanishaderna, som är ganska kort men som är enligt traditionen potent nog att leda dig till upplysning. Och den pratar om människans fyra tillstånd. Där det första, och det allting bygger då på din egen subjektiva upplevelse. Och där den första aspekten av dig är ditt vakna tillstånd och den världen du upplever. Den andra aspekten av dig är ditt drömtillstånd och drömvärlden du upplever. Den tredje aspekten av dig själv är ditt djupsömnläge, aspekten. Och den fjärde aspekten är det som... Det är det här orden tar slut. Men den fjärde aspekten är din sanna identitet, som är den för vilken de här tre aspekterna framstår.
Mm.
Det vill säga subjektiviteten i sig. Och lyckas du identifiera dig med detta fjärde, så är du upplyst.
Det är nirvana då, typ?
Nirvana är ett buddhistiskt koncept. Och det här är hinduisk filosofi. Men i hinduisk filosofi skulle man säga att det är Brahman. Mycket av det här, den här filosofin går ut på att du som individuell själ, eller egentligen inte individuell själ, men att du som individuell body-mind-komplex, det vill säga identifikation, jiva kallas det. Det vill säga din identifikation med den här kroppen och den här minden du har. Förstå att den är illusorisk. Det du egentligen är atman, det är din själ. Och att den är identisk med Brahman. Som är absolut existens, absolut consciousness. Det är liksom vägen till frigörelse.
Okay.
Och det här fjärde då, är det.
Men, all right. Men,
där har du ja. Den kortfattade versionen.
Ja, men, nej, men det väcker ju grejer i mig då. För det här har jag ju varit på lite grann i mina tidigare intervjuer när vi har pratat om liksom, the unethered soul. Alltså, vem är du? Är du ditt namn? Nej. Är du det du gör? Nej. Mm. Är du dina egenskaper? Nej, för de är ju inte alltid på, så att säga. Så vad blir då kvar?
Mm.
Om du skulle ge dig på att beskriva då det här som är din essens, hur skulle det låta?
Det du beskriver är en process, en ganska effektiv meditationsprocess som kallas neti-neti, vilket är förnekelsen av allt objektifierbart. Om du utgår från att du kan inte, jag kan inte prata om min essens, för att min essens är inte skild från din essens i den här vad ska man säga, ontologin, i den här filosofin. Utan essensen i sig är subjektivitet i sig. Och då, så du kan liksom sitta och meditera, och så allting som du får upp är du inte. Du är inte din kropp, du är inte din mind, du är inte dina tankar. Du är inte relationen till andra människor, du är inte det här universumet, du är inte tanken om det här universumet. Du är inte filosofin bakom den här idén om tanken om det här universumet. Alltså att vad som än är objektifierbart är du inte. Utan du är subjektivitet i sig.
Mm. Wow, okej.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite perioder liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente! Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Det känns som att i det här vi pratade om en stund sen om att kriget lite grann är över för dig. Det är inte längre jobbigt att du är någon son eller brorsa eller så. På samma sätt så känns det som att du så här kan prata om dina tillkortakommanden, alltså det vill säga så här, ja men avund då till exempel, som naturligt kommer upp i många av intervjuerna som du ger liksom gentemot dina då eventuellt mer framgångsrika bröder eller så. Är du på något sätt hjälpt i de inom citationstecken negativa tankarna av meditationen?
Ja, och överlag alltså att säga absolut att kunna se alltså, någonstans är det så här att kunna se saker utan att identifiera sig med dem är ju såklart i sig då ett praktiskt verktyg. Även om då med reservation för att poängen med det inte är det praktiska.
Mm.
Men det är ju klart att så här, om jag inte känner att så här, jag är en avundsjuk, hemsk person. Om jag upplever avund så är det ju okej att uppleva avund. Så kommer den känslan och så kan jag så här, se den. Och så kan jag förstå att så här, ja, men det här var en aspekt av mig som blev rädd. Och varför blir den här där? Jo, för att den här aspekten av mig själv tycker att X är viktigt. Tycker jag verkligen att X är viktigt? Nej, X är inte egentligen viktigt. Kan jag släppa det då? Ja, det kan jag göra. Det är ju jätteskönt.
Mm.
Istället för att säga, oj nej, jag känner inte avund. Utan jag har min sann Y och Y är viktigare än X. Och du vet så här, och då liksom då trasslar jag in mig.
Mm. Vad skönt det låter ändå.
Ja. Ja, det är praktiskt på något sätt.
Mm. Fast det är inte poängen.
Nej.
En annan läsning jag gör mellan raderna av intervjuerna som du ger nu för tiden är att du mår ganska bra.
Mm. Jag tror fan det är så. Alltså, definitivt relativt så mår jag väldigt mycket bättre än vad jag har mått. Och jag är liksom nyfiken på hur mycket ännu mer bättre jag kan lära mig att må. Och jag är väldigt så här, dedikerad till den utvecklingen på något sätt. Och återigen, ja men lite också återigen att säga, ja men jag vill inte heller fastna i den grejen så här, jag ska må så jävla bra, för någonstans så har jag ju liksom, herregud, man uppfattar ju också att du kan bara må så bra som du mår nu någonstans, och att det är hela liksom super life hacket såklart. Men det är häftigt.
Men är det viktigt för dig att vara harmonisk?
Ja, alltså, ja, det är det. Men jag skulle nog inte säga att... Alltså, jag vet inte riktigt... Harmonisk. Jag tycker att det är intressant att vara harmoniserande. På något sätt. För det finns också utrymme för dynamik. Och det är inte en fråga om liksom... inertia. För det är något annat. Stiltje.
Mm.
Det är död. Men däremot att så här, att så här hänge mig åt någon harmonisera, det är också så här, jag vet inte, om man då liksom ska prata om Gud liksom, om det då inte är ur mitt perspektiv en skäggig gubbe, så kanske det är just en harmoniserande kraft i universum som liksom harmonisera, och harmonisera är inte samma sak nödvändigtvis som att slå ut motsatser, utan det är liksom ett akkord, ett harmoniskt akkord, där finns ju allting med. Alla toner finns ju med. Men i samklang så blir det någonting harmoniskt liksom. Och den rörelsen, alltså att det finns, jag tror jag kanske ana att det finns en sån kraft eller en sån rörelse i universum som jag gärna vill vara del av och försöka bidra till. Det är inte såklart alltid så lätt, men som en intention.
Mm.
Och vad betyder det då? Hur omsätter man det? Jag vet inte. Det vet jag inte alltid. Men det är någonting som jag kan känna. Och jag har känt en längtan efter det. Och så här, framförallt i mina mer kaosartade år så har jag liksom haft en längtan åt någonting harmoniserande.
Mm. Det där var en väldigt bra ingång till en fråga som jag vill ställa till dig. Eller ett ämne som jag ville ta upp. För du sa något fint till Katarina Har för 5 år sedan. God bless her soul. De bästa relationerna är de som kommer som en belöning eller som kvitto på ett arbete man gör med sig själv.
Så är det så?
Ja.
Vad fint.
Ja, det var verkligen fint sagt.
Ja.
Nu har det gått 5 år och du har familj. Det var det som... Det var det som var grundfrågan i samtalet med Katarina.
Ja.
Hur såg det arbetet med dig själv ut som ledde till det här?
Ja, men det är väl precis det vi har pratat om.
Mm.
Jag kan liksom inte kortfatta det bättre än liksom samtalet vi har haft.
Mm.
Det är väl det. Och att också så här, att vara i det arbetet. Att liksom... Jag går verkligen, så jag är återigen den där snubben. Jag vill inte på något sätt uppmåla mig själv som att jag springer runt och är någon jävla upplyst tomte liksom. Utan det här är bara en intention. Och en ansträngning som jag vill hänge mig åt. Och fortsätta hänge mig åt. För att om det här universumet då är relativt och du någonstans finns det en absolut liksom identitet som inte är relativ, som inte är av detta universum, här då i den här relativa världen, så är det en perfekt workshop för att försöka jobba åt en riktning som känns meningsfull för en. Och jag vill fortsätta i det arbetet så länge jag har en kropp och en mind, så vill jag liksom hänge mig åt det och släppa tanken om resultatet. Och ju mer jag släpper tanken om resultatet, desto mer med större tacksamhet kan jag då ta emot det som jag facear om jag fortsätter med det här arbetet då, på något sätt.
Mm. Jag vill inte på något sätt kritisera dig, men det är ett lite flummigt svar. Och jag, utifrån liksom Katarinas grundfråga, så tänker jag mig att du då 2016 var på en plats där du liksom, ja, du var ju inte nynykter på något sätt, men ändå liksom kanske i början då på något slags resa.
Mm.
Och jag läser det lite grann som att, ja, men vet du vad, Katarina? Jag måste, liksom, den här otroligt klyschiga som du inte säger där och som du inte har sagt idag heller, men jag måste nog älska mig själv lite mer innan jag kan släppa in någon annan som kan, liksom, som jag kan älska på det sättet, att det ska bli liksom bära frukten av till exempel barn.
Mm. Men då skulle jag säga att det var precis det jag svarade på mitt flummiga sätt.
Ja, jag vet.
Mm. Att så här, jag behöver inte komma till en punkt där jag älskar mig själv först för att XYZ. Men jag vill känna att jag är i det fortsatta arbetet att lära mig älska mig själv. Och att det räcker.
Mm.
Och det kanske är ett annat perspektiv än vad jag hade då.
Mm.
Och i det så kan jag bara känna tacksamhet att... Trots att jag inte har forcerat eller manifesterat det, så har jag fått en dotter. Och jag kan fortsätta arbetet med att försöka lära mig att älska och acceptera mig själv. Och att det inte finns ingen slutpunkt på det. Ja.
Mm. Också ett mirakel på något sätt, va?
Totalt. Mm.
Nu blir det eventuellt ett tvärtkast här då, men eventuellt en klyschig fråga, men det här med att hitta fram till en karaktär.
Mm.
Har du något slags metod för det?
Nej. Det har jag inte. Och jag vänder mig lite mot konceptet av metoder av lag. Man kan väl säga att min metod är ingen metod om någonting då. Mycket av skådespel handlar om att komma till en punkt där man känner att man har förberett sig nog. Vad det än är. Och så kan man lägga det på olika saker.
Mm. Men då är förberedelse metoden.
Förberedelse, alltså man måste ju förbereda sig, men det är ju en del av jobbet. Om du kan inte dyka upp utan att ha förberett dig. Alltså den minsta förberedelsen du måste göra är att lära dina repliker.
Mm.
Liksom. Och sen så krävs det ju mer än så om du vill på något sätt syssla med gestaltning. Men nej, alltså jag tycker att det är spännande att utforska. Alltså jag tycker att det kan vara kul att ibland titta tillbaks på hur en metod kan ha tätt sig, eller inte metoder, men hur en process kan ha tätt sig. För att det är viktigt också att för mig att förstå att det finns det som jag kan förbereda, det som jag kan tänka, men sen så är det också väldigt viktigt att låta det undermedvetna flöda också. Och låta dem liksom sökmetoderna vara igång på något sätt. Och det är väldigt mycket det där som är, ja men igen, oformulerbart. Och att det måste få vara det lite.
Mm.
Men sen så med det sagt så är ju så här, jag är ju den jag är. Så allt det här som vi har pratat om i en och en halv timme ger ju liksom ett ramverk för hur jag opererar även som konstnär. Hur jag tänker, hur jag förbereder mig. Och det är därför jag så här älskar mitt jobb så mycket. För att det är liksom, återigen, det är som en, om det här universumet då, det här livet är en workshop, så är det här en workshop inom workshopen. Där jag kan syssla med någon sorts flummig alkemi, liksom, om människans villkor.
Mm.
Och jag älskar det. Och det är på något sätt, ja men ju mer jag kan begripa om mig själv och dig och oss och universum, och desto bättre förutsättningar har jag för att kunna skapa en karaktär inom detta. Hur opererar den här body-mind-komplexet sig i sitt universum?
Mm. Det som du är här för att kränga nu då är ju utvandrarna.
Mm.
Liksom, om du skulle prata om den processen och komma in i den karaktären, en liksom 100 år gammal, han var inte 100 år då, men, men det utspelar sig för drygt 100 år sedan.
Ja, 170.
Oj, det är jättelänge sedan.
Mm.
Hur såg den processen ut?
Ja, alltså här har man ju då fördelen att det finns 4 fantastiska böcker som beskriver hur den här människan rör sig, för sig, ter sig, tänker, andas, allt, känner, försöker låta bli att känna och allting. Så det kan ju, det är ju en guldgruva som jag kan läsa och försöka låta det liksom färga av sig på mig, min kropp, min själ, mitt sätt att tänka och så vidare. Så det är en guldgruva. Och sen så är det såklart att det finns fysiskt förberedande också. Jag var ju väldigt dålig shape innan vi skulle börja prep, för jag skulle gjort en annan film där jag skulle vara det, och sen så blev den inte av, så skulle jag göra Utvandrarna, så då var jag tvungen att liksom hårdträna för att jag på något sätt skulle återigen uppleva mig själv som trovärdig 1800-tals bonde utan mat.
Mm.
Och så här, så det var den biten också. Och också rent praktiskt, hur svingar man en yxa, hur hugger man med en lie och så där. Man fick gå på liksom allmoge bootcamp på Skansen typ.
Ja, du gjorde det.
Ja, det var jättekul. Så det är också en förberedelse. Men i det här fallet så är det guld att ha liksom tillgång till de här böckerna.
Men du fick inte prata dialekten någon gång?
Nej. Det blev ingen småländska.
Hur kommer det sig?
Nej, men det var ett konstnärligt beslut som jag håller med om. Jag tycker att det finns 2 sätt att göra det på. Antingen så pratar man någon form av rikssvenska eller centralsvenska. För att språket ska vara så lite, stå så lite i vägen som möjligt för att vi ska kunna ta till oss karaktärerna och historien. Eller så skulle jag vilja att man gjorde liksom så här super research på hur det verkligen lät rotvälskan nere i Småland på 1850-talet och subtitla den.
Mm.
Det tycker jag hade varit coolt också. Kanske låter sådär. Och så har man subtitles på det. Det hade också varit ett ballt sätt att göra det på. Men att så här, springa omkring med någon så här halvkalmaritiska liksom allihopa. Och så här, det tror jag bara väldigt lätt kan ge en lite buskiskänsla. Och på något sätt kasta oss ur berättelsen lite.
Så. Fick du vara med i det beslutet?
Jag var med första vändan och pratade om det. Men jag är väldigt glad över det beslutet.
Jag tänker mig att du fick ju lite skit för den där göteborgskan i Johan Rengs serie.
Ja, ja, det fick jag. Men också mycket ros. Alltså.
Jo, jag tänkte på en grej här om veckan. Att jag skulle vilja ha lite fler tv-kanaler. Jag skulle vilja ha ett sånt där piratkort, du vet, så man kan få in alla jävla kanaler. Arabiska, Tor, Sport, all. Skulle det vara grymt?
Mm. Det var ris och ros på den. Alltså. Carl ja. Nilsson, ja.
Men blev det bra? Har du sett filmen?
Jag har sett den.
Ja.
Jag har inte sett den helt i sin färdiga version. Jag har sett den färdiga klippningen, men inte med liksom grading och ljus, ljud och musik och allt sånt där. Men nej, jag tycker att den är fin. Jag tycker att den är väldigt stark. Och det vet inte jag om det är för att vi har ju så liksom nära historien. Så att om den funkar för dig eller för alla, det vet jag inte. Jag vet inte ens om den funkar för mig riktigt än. För att första gången man ser en film så sitter man och tänker väldigt mycket. Så, aha, okej, la de den scenen där? Aha, okej, ja, intressant val. Så då sitter man ju väldigt mycket i huvudet. Vilket gör att man kastas ut från den liksom, emotionella resan.
Frågor du inte fått förut då. Är det coolt att ha knivar på en sån där magnetlist?
Nej, det är inte coolt.
Nej. Men?
Det kan nog vara praktiskt.
Det kan det. Men den får inte sitta för lågt om man har ett litet barn som du har.
Nej, verkligen inte. Nej. Det känns läskigt. Mm. Jag har ingen sån magnetlist.
Nej.
Men coolt tycker jag verkligen inte det.
Nej. Nej, det kanske hade varit en stretch att säga att det var det. Men jag installerade just den och är mycket nöjd med det.
Okej, men känner du att det är coolt?
Det är inte ocoolt.
Jo, det är det. Det är ocoolt att tycka att det är coolt.
Ja, okej. Okay. Hur rimmar din självbild med verkligheten när det kommer till parfym?
Parfym?
Mm.
Nej, men jag vet inte, jag använder inte parfym.
Nej.
Men däremot så är jag ju så här, men jag använder ju då deodorant.
Och den ska lukta gott?
Det ska göra så att jag inte luktar svett. Mm. Det är det viktiga. Alltså, men sen så är jag ju också liksom en stor feromonförespråkare. Det här att jag tror att det är viktigt att våra, på en liksom subliminal nivå, att våra feromoner får kommunicera med varandra och så här. Så att jag är inte så intresserad av att skyla mer än då deodorant under armarna eller parfymera upp mig.
Vad har vi på bockhornsklöver, och med vi menar jag framförallt du?
På bockhornsklöver? Om jag har det i kryddhyllan?
Nej, vad har vi på det så att säga?
Vad har vi i? Alltså jag använder den ju givetvis i Otto Lengis shawarma kryddmix.
Mm. Okej. Okay. Ja, det är klart det gör.
Mm. Mm.
Härligt. Sägs vara bra för impotens. Mot impotens.
Jaha, ja. Ja, det blir känt.
På vilka sätt tycker du apelsinen är överskattad?
Nej, jag tycker inte att den är det.
Du tycker det är en kanonfrukt?
Den är lite svårskalad ibland.
Mm.
Men ja, jag vet inte. Jag köper inte mycket apelsiner, så det kan jag inte säga.
Nej.
Men jag tycker egentligen att den är, egentligen så är den godare än mandarinen eller clementinen eller vad vi kallar den. Men bara att den är mycket mer svårskalad. Så att den kanske man ändå sträcker sig efter den lilla kusinen.
Mm. Mm. De har ju ofta åkt långt också. Det kan man ju kanske kan ligga dem i fruktfatet så att säga.
Ja.
Du, vad otroligt trevligt det var att du ville komma hit.
Ja, jag är jätteglad att jag fick komma.
Tack.
Tack.
Hoppas nu du i andra änden är lika glad för det här samtalet som jag. Utvandrarna är för övrigt sjufaldigt guldbaggenominerad. Japp, Gustav fick mycket välförtjänt en av dem för bästa manliga huvudroll. Och filmen är så här episk som i alla fall jag verkligen uppskattar. I januari kommer även Tove Lo till Värvet och hon är också med i Utvandrarna i sin första filmroll. Men det stänger jag för idag. Men innan jag lägger på skulle jag vilja tacka några lite extra som gjort de här 500 avsnitten möjliga. Klippare och producenter som Simon Andrén, Lovisa Olsson, David Mer, Klara Wallin, Klara Åström, Saga Markula och Kalle Birgersson. Måns, Gabriella, Madeleine, Kalle, Sofia, Teresa, Johanna, Marcus, Amanda, Lisa, Fredrik, Minna, Leo, Ylva, Annie och Samuel på Acast. Gud, jag är så rädd att jag glömde någon där. Också ett stort tack till folk som gjort andra grejer för eller med Värvet, som Nilla av Ekenstam, Martin Löfqvist, Rickard Grönvall, Andreas Lind och Peter Svensson. Och förstås min fina lilla familj Salvador, Cecilia och Love. Och slutligen alla gäster utan vilka det här hade blivit svårt. Men det hade varit helt omöjligt utan dig som lyssnar. Så det största av tack till dig. Nu måste jag sluta innan jag börjar gråta. Tack för den här resan. Den fortsätter redan nästa vecka. Hej då! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.